Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. Hur är läget med Mattias Andersson?
Det är fint.
Fint?
Det är fint, fint.
Fina fisken kan du
ja,
säga ibland.
Ja, fina fisken.
Ja.
Jag trivs här i studion. Och vår gäst som vi snart kommer få lyssna på gav ju väldigt så här schysst, så här, vart alldeles så här bra feedback när hon kom in. Bara, oh, vad mysigt, vad fint ni har i studion.
Ja, och sen,
vi har ju väldigt fin studio.
Sen sa han det där magiska ordet som alltid gör att du liksom smälter. Han nämnde en ort.
Ja.
Det finns en ort om man bara säger den orten. Det vet ni, om ni träffar Mattias någonstans, säg den här orten så har ni 3 poäng gratis direkt.
Ja. Övik.
Övik. Det är som att,
då är jag hemma.
Att du inte har något i Övik är lite märkligt faktiskt.
Ja, men det kommer.
Ja.
Det är bara en tidsfråga.
Ja.
Jag har ju kompisar i Övik.
Mm.
Det är väl gott. Det är väl det viktigaste.
Man kan väl inte bo i Övik, träffa dig och inte bli kompis. Jag tänker att det automatiskt är så här. Gamle vän, om man säger att man är från Övik. Så är det klart liksom.
Ja, så
upplevde jag att det var med Nyköping. Det kanske fortfarande är så att i Stockholm i alla fall. Människor som bor i Stockholm men är från Nyköping har liksom koll på varandra och är kompisar på något sätt. Så var det i alla fall när jag jobbade och sa, men jag kan ringa honom. Han är från Nyköping.
Men det
eller
tror
det,
jag.
Så, det är en fin kille. Han är från Nyköping.
Men så här, det tror jag också. Jag vet att det är mycket Lundabor i Stockholm och de är väldigt så här,
ja, som håller ihop liksom.
Eller så här, det är väl mycket människor från hela Sverige.
Jo,
jag bara menar att vissa tycks hålla ihop mer, mer än andra. Men jag får väl ändå slå ett slag för Övik då.
Ja, så är det. Hör du, har du sett alla filmer man skulle ha sett det här? Det har ju varit, man kanske ändå under strismästen kanske inte blev så filmande, men nu har du ju fått några veckor på det. Har det blivit några?
Nej, jag har faktiskt inte varit på bio.
What?
Jag har inte varit på bio
inte
på
Barbie?
Hela sommaren.
Ingen Barbie, ingen
Oppenheimer, ingen
Mission Impossible.
Nej, jag har...
Men du kanske inte gillar bio?
Jo, jag gillar bio. Det är okej.
Okay.
Jag gillar framförallt... Nej, men jag gillar framförallt... Men var inte ni där? Jag tyckte jag såg på sociala medier. Ni var på... Vad heter bion?
Så fin bio när man kan plocka in ett glas vin och sitta och myshångla lite i soffan. Alltså.
Då är det, men jag tycker inte om att sitta som... packade, som en packad sill.
Nej, det är det där som du har, ja.
Ja.
Du gillar ju människor mer i teorin än i praktiken.
Ja.
Eller du gillar människor, men gillar inte folk.
Ja, exakt, så är det. Men jag går på bio och jag går på konserter och så. Däremot så har jag varit på en, det måste jag slå ett slag för. Min fru fyllde jämt här i somras och då fick hon en present av några polare till oss. Och det var en överraskning, så vi visste inte var vi skulle hamna någonstans.
Ja, det sa ni senast,
ja. Ja.
Vad vart det då?
Jo, det vart i Hälleforsnäs där de har en liten håla som ligger ett par mil alltså från Eskilstuna in i Sörmland till. Och där har de också den här våran bästa ost. Där ligger Djursmejeri världens bästa ost.
Ja, som gör granbarksosten.
Ja, så nu är jag på väg
dit. Vi borde vara sponsrade av. Det är märkligt hur mycket vi pratar granbarksost.
Ja, precis. Den här podden, det borde vi faktiskt ha spons på. Nej, men då i alla fall så var vi på väg dit. Och vi hade haft en liten picknick. De hade fyllt en picknickkorg innan så vi stannade på ett jättefint ställe. Men sen åkte vi mot Hälleforsnäs och vi åkte mot mejeriet. Så när vi var i mejeriet, det är en sån gammal jättestor fabriksområde kan man säga. Och då kände jag så här, fantastiskt att jag ska till mejeriet. Men nu är jag ju ganska mätt. Men då var det, byggnaden bakom mejeriet så ligger en stor, stor gammal kollagringshall eller någonting sånt där. Och då är det någonting som heter kolteatern eller kolhusteatern. Som är alltså en, de sätter upp en musikal varje sommar och har gjort det sedan 1995.
Men vad kul.
I en gammal så här, otroligt cool.
Amatörer då eller?
Ja, amatörer, men några alltså, de var på gränsen måste jag säga, för
jo,
grymt,
jo.
Men generellt kan man säga amatörteater. Så jag såg musikalen Rent där.
Rent? Mm. Ja, det ser man.
Hamnade om New York där på 80-talet. Ja, med, eller början 90 där. Med lite,
inte någon av mina... Så jag kan inte säga att jag kan alla numren utan till.
Men, nu går vi på gästen.
Nu släpper vi detta.
Gästen med gesten. Nej, så är det inte. Fast du har en bra karisma, det måste man säga.
Ja, tack.
Så varmt välkommen, Erik Hagerius. Från Örebro tänkte jag säga, men det var ju så att du är ju från Övik, det var ju det som var tricket.
Ja, och det är ju liksom, kommer ju från Örebro nu, men jag är ju från Övik. Men jag har insett att jag då, liksom, nu är jag ju i något form av mellanland, när man liksom hälften av sitt medvetna liv inte har bott i Övik. Så då, det är lite
har du
hemskt,
någon familj liksom, eller koppling liksom rent alltså, släktmässigt kvar?
Ja. Nej, ja. Så jag har mamma och syskon och familj och vänner där uppe. Så det är ju liksom, älskar Höga Kusten, tycker det är fantastiskt. Mm. Jag lämnade Övik direkt. Liksom. Jag var så bestämd när jag liksom gick i gymnasiet i att ja, men Dövik ska jag bort ifrån. Det här är ingen plats för mig. Inte en kille med långt hår, orange, utsvängda byxor, orangea skor. Ja, men jag passade inte in där.
Nej, du var lite tidigt på det. Liksom.
Konstnären i mig kände inte att det var liksom min plats. Nej. Sen hade jag många år därifrån och idag möter jag liksom en plats jag älskar. Som är, och jag tror också att för mig var det... Jag hade liksom paniken över en där man går på stan och känner alla. Liksom man hejar på, man känner igen och man ser att de här har jag sett förr. Jag måste se mer. Liksom. Mm. Jag drömde mig bort ifrån Övik.
Men jag är från en liten stad också, Nyköping, och jag tycker att det är ungefär samma sak. Jag tror att de är jämstora och man känner ju alltid någonstans, man vill till storstad, man vill liksom...
Och nu när man kommer hem så är det ju liksom, ja men då är det ju en plats på jorden. Och då har den också blivit liksom mer än det runt om staden, liksom naturen och Höga Kusten och bergen och havet. Allt det där som inte finns i Örebro, som är helt platt liksom. Världens bästa, man borde förbjuda biltrafik i Örebro. Det är liksom, det är så sjukt platt. Och alla bor inom 5 kilometer. Alltså det är, den som säger att man inte kan cykla där, det är helt fel. Liksom.
Det är så jävla kul också att du råkar komma. För det här de är helt oberoende av varandra. Men sista åren så har liksom Örebro kommit till mig massor. Shit. Av olika, jätteolika skäl. Och jag vet att ni som lyssnar har ju hört att vi har varit och quizat i Örebro. Mm. På makeriet. Vi skulle kunna vara sponsrade av dem också. Men då visar det sig att Per då, som är en av delägarna i makeriet, är din
svåger.
Din svåger.
Ja, det är galet. Världen är liten.
Och det hade vi ingen aning om. Och jag tog en bild på det och skickade till Per, för att jag tror inte han har ingen aning heller om att du är...
Han har ingen aning om att det är han svåger.
Nej, det hoppas jag. Det vet han. Men däremot så tycker jag, när man är i Örebro, det här är ingen geografipodd, det ska vi säga. Men bara för att liksom...
Finns det någon geografipodd?
Det kanske kan vara.
Ja, det kanske är det vi ska starta.
Ja. Och ost.
Men ja, precis, ost. Och musik. Och serier.
Ja.
Nej, men det jag ville säga var att när vi var där och quizade, och när jag har varit där och faktiskt hälsat på Per då. Så jag har en tes, jag vet inte om det stämmer, men jag har testat den på några örebroare och på några icke-örebroare. Ska vi se om du håller med. Och det är att Örebro är så bra på det här sättet att det händer väldigt mycket där. Det liksom finns mycket saker förhållandevis till storlek på stad, för att det inte ligger så nära Stockholm.
Nej.
Om man tänker Västerås och Enköping, Nyköping, Uppsala, det ligger så nära så att där kan man liksom förlita sig på eller bli uppkonkurrerad av Stockholms butiker, Stockholms krogar. Men Örebro är tillräckligt långt bort så att man måste göra det själv.
Ja, men jag tror det. Och att man måste också bli sin egen identitet. Alltså det räcker inte att ha mindre världskomplex. Eller liksom man måste bara vara i sig själv. Mm. Sen så tror jag att den har varit i sig själv länge. Så att vi har ju mycket internationella gäster, alltså kunder och kedjor från hela Norden som kommer. Och vi försöker gärna ta dem till Örebro. Mm. För att det är någonting speciellt. Det är en vacker stad. Alltså, de som uppväxte där glömmer att titta upp på alla vackra hus och slottet mitt i stan och parkerna och att det finns faktiskt ett rikt kulturliv där. Men för mig och oss, ju mer man har liksom gäster som kommer dit, desto stoltare blir jag över staden Örebro. För de ser det med andra ögon och bara, ja. jag gick och vandrade och såg det här.
Ja, just det. Jo, det räcker egentligen med att se slottet så tappar man ju hakan egentligen. Om man inte, ja, det är skithäftigt. Och så är det mycket stora företag, inte bara ditt företag, utan det finns många fler företag där.
Det är väldigt många företag. Om jag jämför då med Övik, när jag kom dit så var jag så fascinerad. Vad gör alla i Örebro? Alltså, där har man, då var det så Hägglunds, man hade industrierna och pappersbruken som låg där. Och där jobbade i snitt en från varje familj. Så det var det man gjorde. Mm. Och sen så var det serviceyrkena. Så kom jag till Örebro och det var ju, tänkte jag, vad gör alla? Mm. Alltså, men Örebro bestod ju av otroligt mycket entreprenöriella företag som liksom växer, utvecklar och skapar jobb för andra. Alltså, så det, men det är en helt annan, det är inte lika industritungt som Norrlandskusten. Liksom,
och nej, havet, precis.
Så men apropå företag, låt oss komma in på det. Varför blev det 1993 i Örebro?
Ja, men berätta om dig. Precis, berätta om 1993 och ditt företag.
Vi har ju utsatts för ditt arbete allihopa utan att kanske tänka på det.
Ja. Liksom. Vi är ju ett ganska liksom hemligt företag, så även lokalt. Många örebroare har ingen aning om att mycket av det de går och handlar i kommer ifrån det här liksom anonyma lokala företaget. Eftersom vi verkar inom en liksom värld där, ja, men det är inte tusentals kunder över Norden, utan det är liksom, de går och räknar.
Men berätta då, vad är det ni gör? Och ja, hur kommer det sig att du kom på den här? Ja, för du är grundare och ägare, eller hur?
Jag är en av ägarna. Grundaren var han heter Johan Ingvarsson. Han grundade i sitt hus ute i Sköllers, där vid en korvfabrik utanför Örebro för liksom 30 år sedan. Han är fortfarande
därav Örebro liksom.
Därav Örebro.
Sen, men sen kom du med orangea dojer och långt hår och bara...
Ja, man kan ju önska att det var så. Det är klart man har gjort en liten resa innan. Jag var kund där och bolaget omsatte väl en 40-50 miljoner. Och jag var en sån här kritisk kund som tyckte att det här måste du kunna göra bättre. Vi möttes väl i våran entreprenöra anda och han är jätteentreprenör, spontan, så det var liksom, men du börjar jobba, vi jobbar ihop, nu kör vi liksom.
Men berätta vad det är ni gör, för att det har vi inte vet inte
lyssnat.
Det har man ingen aning om. Nej, men vi jobbar med butiksinredning, det är där vi kommer ifrån. Började med konfektion och mode, att hjälpa, mode var väldigt tidigt i att liksom anamma i att man vill konceptualisera sin upplevelse. Idag spänner det över alla aspekter av branscher, alltså från apotek eller stadium, alltså i sport, eller Clas Ohlson eller Tools eller Swedol, eller om du går ner på Pressbyrån.
Jag alla de butikerna kommer. Om man går in på hamburgerkedjorna nu, så har ju många av de här större kedjorna verkligen hittat sin egen, helt sin egen stil. Det går inte att missa.
Och det har ju varit de sista åren, och för oss har det inneburit då liksom en breddning och förändring där restaurangen är en större och större del av det vi gör. Just i kedjor, men där det krävs upplevelse. Alltså där vi förväntar oss som konsumenter, ja, men precis som jag kom in här idag, i ett rum som jag vill vara i. Vi har ju blivit mer kräsna i det, i att ja, men, det här, jag inte bara har behov av att gå hit till en butik, till exempel, jag vill också vara här. Andra gånger har jag bara behov av att fylla, det har vi sett i, ja, men nu under pandemin, när man, ja, men då kan jag beställa det liksom. Jag skulle bara fylla ett behov.
Men hur stor är den här grejen? För jag tänker att jag gissar att vi har massor med lyssnare som aldrig har stått i en butik och sagt så här: Gunnar, vilken butiksinredning det är här. Undrar vem som har designat den här butiken. Här vill man ju bo. Alltså, men alltså, som inte ens har tänkt på att detta pågår. Man tänker, man åker väl till några lager och så köper man lite hyllor och så sätter vi upp priser liksom för 129, nu 99. Bam, klart.
Precis.
Det är väl liksom billigast smör är väl grejen. Det spelar väl ingen roll om det är blåa eller gröna skyltar liksom.
Nej, men det är ju en rimlig liksom tanke att vi inte påverkas psykologiskt av det vi möter. Och det är ju det vi vill åstadkomma. Alltså att där du ska trivas och komma tillbaka. Men du kanske inte alltid vet varför. Du kan inte svara på varför jag valde den här istället för den. Jag hade ju bara det här behovet. Men vi människor funkar inte riktigt så. Det finns ju fler faktorer som sätter igång dina triggers i att man går nog inte till butiken nödvändigtvis för att man tyckte att det var fint. Men det finns någonting i mig som säger men det är en bra butik, det trivdes jag. Sen behöver den ha då ett sortiment och ett pris som är attraktivt. Det finns ju många faktorer som spelar in. Mm. Och det rummet bara är en. Men jag menar, du kan ju ställa upp grejerna i ett garage, men du kanske inte får kunden att komma dit liksom,
och hitta. Men hur viktigt det, är det, alltså, om, kan man prata om, nu förstår jag att du pratar egen sak förstås, men kan man vikta hur viktigt det är inredningen jämfört med läget, jämfört med, alltså hur mycket lägger man på? Om Mattias nu skulle säga, vi ska börja trycka våran podd på CD-skivor. Ja. Och så ska vi öppna en värsta butiken, exklusivt. Det kostar 3000 och då får man en av 12 skivor här. Liksom.
Just CD ska jag väl avråda.
Jo, jag förstår. Jag
tror, kör vi ny om du ändå ska hitta någon hype i ett hörn.
Ja, men då kan vi inte ha någon butiksinredning. Vi måste hitta ett scenario där vi har nytta av butiksinredning.
Nej, men det,
vi vinylpressar podden, liksom, exklusiv avsnitt. Hur mycket ska vi lägga på butiksinredning och hur mycket ska vi lägga på liksom, läget och hur mycket ska vi lägga på, alltså, förstår du vad jag menar? Men, hur stor grej är detta för H&M koncept, eller oss? Eller?
Konceptet är ju en helhet. Mm. Alltså, det måste mötas, de här punkterna. Alltså, man kan säga att vi går i balansen mellan, ja, men blir det för fint så det skapar distans, eller bjuder det in till att möta där det här varumärket faktiskt är just nu och vill vara. Ja, men ni vill vara lite hypade på hörnet. Ja, men det är klart att då behöver vi det återspegla. Kanske till och med att ni ska göra en del av grejerna själv i den inredningen. Alltså min och våran roll kanske är annat för den där.
Men då måste jag fråga en avgörande fråga här, eller om du bara så här. Inredningen då, vi säger nu att ni börjar jobba med Clas Ohlson. Vi kan ju ta det som ett exempel bara.
Som en hypotes. Nu gör vi ju det.
Men vi kan ta det som, då ser jag när jag blundar att det är en ljusblå logga.
Ja.
Och det kanske är en reklambyrå som någonstans har skapat den där. Mm. Sen kommer ni in och då får ju ni liksom acceptera att loggan är ljusblå ändå.
Ja.
Men kan det också vara så att ni tar fram konceptet och liksom indirekt blir en slags reklambyrå? Eller också så antar jag att det är ett tätt samarbete mellan reklambyrån och er.
Precis.
Och nästa fråga då är det er grej att ni kan också få de här hyllorna producerade och färdiga och levererade? Eller ritar ni bara och sen skickar ni iväg det till någon annan som beställer och kör?
Det var ju en väldigt relevant fråga. Men precis. Ja. Ja, men där har vi liksom 30 000 kvadratmeter lager där ligger tusentals kvadratmeter butik som sen ska bli olika, de här butikskoncepten som man upplever på olika ställen. Så det är klart att det är en del att vara logistisk partner till våra kunder. Sen är det att projektleda och genomförare, och sen har du själva utvecklingsdelen. Och det är en balans mellan varumärket, sortimentet, alltså det kunden är beredd att investera i det. Och man måste också se på en liksom hållbarhetsperspektiv i det, i att, ja men, är vi behov av att förändra för att förändras? Alltså, eller har marknaden förändrats så att vi måste förändras med den? Och vad är det i det här vi kan behålla? Jag sitter i ett utvecklingsmöte med Plantagen som är vår kund imorgon. De har ju tusentals kvadratmeter. Är det viktigt för dem att byta alla sina stålhyllor i alla butiker för att du ska uppleva annorlunda, de ska sälja mer blommor och det ska bli en trevlig upplevelse? Eller är det bättre att lägga investeringen på det som är kundnära och det som ger upplevelse och kommunikationen? Ja, men då är det våran roll i att vara partner och säga, släng inte pengar här, lägg det här. Här kommer det
ge mer. Ni är ju konsult också, det är inte bara att ni på något sätt säljer inredning, utan ni är med och tycker och kanske är så att det till och med blir mindre inredningshyllor.
Ja, alltså idag, vi jobbar med en del ICA-handlare. Om man säger, den där stålhyllan som är i en ICA-butik, ja, men den kanske håller 100 år till. Är det relevant att slänga den? Eller är det så att vi kan lägga på ett lager till som skapar upplevelsen av där vi vill vara idag? Och med liksom servicegraden vi vill ha och kommunikationen som jag som konsument förväntar mig när det ska vara enklare. Hyllan som den ligger på, kan jag avstå och leverera om det så?
Alltså, men du kan också beställa, om någon vill ha en jävla massa stålhyllor så löser du det.
Vi tillverkar tusentals stålhyllor varje år. Och
tillverkar ni eller beställer ni dem från Kina? Liksom?
Nej, vi tillverkar det i vår egen produktion. Alltså vi har en träproduktion utanför Örebro eller hos produktionspartner. Mestadels i Sverige. Vi älskar svensk produktion. Sen är det en del i Europa. Vi har ett kontor nere i Warszawa med. Vi har kunder över hela Europa. Och sen en del tillverkar vi i Asien. Men det är lite pendligt. Det kan vara kund som efterfrågar något specifikt i en volym till ett visst pris. Men vi själva älskar svenskt.
Ja, bra. tycker vi. Eller tycker jag i alla fall. Men en parentes då. Vi gjorde ett program om Kina här som släpptes i somras.
Ja.
Där vi enades om att vi inte är superförtjusta.
Nej.
Tänker du så som företagare generellt att man vill närma sig... Ja, att inte använda
ekonomiskt politiskt läge, förhoppsan,
alltså, är det där politiska saker och så, tänker ni så?
Det är ändå ganska många miljoner som du kan skicka åt ett håll eller ett annat håll.
Absolut, och om det är med personal eller med kund, så för mig har alltid varit drömmen att kunna liksom jobba för att vara det goda bolaget, alltså hållbarhet bortom perspektivet hållbarhet. Vad är hållbart i relationer? Vad är hållbart att driva ett bolag? På vilket sätt? Alltså det är klart att där måste man göra val. Sen tvingas vi ibland tillsammans med kunder, och vi har den här reflektionen med kunder med, att där de säger, men vi vill ha den för det här priset. Okej, ja, men, så vi har två produktionspartner i Kina som vi då får jobba tajt med. Och det är en balansgång. Jag skulle helst göra allt i Sverige, om jag ska vara ärlig.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju, jag sitter ju mina dagar på Saveland.
Mm.
Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här, här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av.
Mm.
Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det,
det är inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska ju också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra.
Mm.
Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa.
Mm.
Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå.
Mm.
Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt, men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt, tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget är alltså.
Nej.
Utan ett är utan prickar blir ju ett A.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, /, ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ ekonomi.
Hur dyrt är en butik? Om vi ska öppna en, i Övik öppnar vi en ICA nära här. Mattias och jag, vi har kommit över värsta lokalen, så ringer vi dig och säger så här: du kan få bra pris på en ICA-butik här, kan du fylla den? Vi har lokalen, den är tom, behöver inte måla, men i övrigt liksom, vad kostar det då?
Nej, men det kan kosta allt ifrån 1000 lapp kvadratmeter kanske till 5-10 000 kronor kvadratmeter. Så det är ju, beror på vad vi ska uppnå för och vad man vill ha.
Ett exempel för ICA i franchise, det finns ju vissa krav på att hur du ska se.
Jo, men
en stålhylla, kan det skilja på en, hur mycket kan det skilja på en svensk tillverkad stålhylla och en kinesisk stålhylla?
Inte jättemycket. I Sverige har vi en väldigt hög automationsgrad för att vi har haft ganska dyra arbetstimmar och det är tvärtom åt andra håll. Så att råvaran har inte en jättestor differens i sig. Så att det är inte alltid den blir billigare att göra i Asien. För du har också en transport och liknande. Men det är klart, ja, ska du göra...
Vi ska inte fastna i det.
Men du kan, det kan vara 25% billigare. Men är det värt det? Eller är det bättre att kunna vara flexibel och jobba med det nära? Jag skulle säga många gånger är det bättre att vara flexibel och jobba med det nära.
Men nu, jag misstänker ju att det är inte så enkelt som att du går till jobbet och försöker, ditt team, eller för ni är ju massor för de målklockorna, försöker göra så fina butiker som möjligt. Utan det finns ju någonting i att någon så här identitet, vad det ska utstråla. Den här poddstudien som vi sitter i nu, de tycker den är jättefin, men hade du bett mig tänka lite, ja men då tänker jag att det ska nog försöka se ut lite som att det vore ett hotell.
Ja.
Det känns väldigt hotelligt, tänker jag då. Och det finns väl en anledning till att man inte gör ICA-butiker att se ut som ett hotell. Inte ha gröna sammetssoffor och dovbelysning och lite engelsk bibliotekkänsla vid skärken, utan det liksom, förstår du vad jag menar? Det måste finnas någon, det måste finnas en strategi som säger så här, vi ska se lite billiga ut, eller vi ska se lite så här ut, eller hur funkar det,
precis,
det där?
Den målgrupp man vill, och det här är det med som går i det spännande cykliska. Mitt första jobb var att jag skulle åkte runt, kom in i en ombyggnadsgrupp, bygga pricksbutiker utav Coop-butiker. Det vi gjorde var att vi tog bort all manuell skärk, och det blev så här kolonial, heter det, alltså man skulle liksom, det var mer volymhandel och lågpris. Alltså jag kan lova att de butikerna har en manuell skärk, alltså där det där nära, det är tillbaks i det. Och precis det exemplet du tog med, ja men det skulle vara lite loungeigt och så här. Ja, men jag är inte främmande för att det skulle kunna passa rätt bra här på Östermalm, att det faktiskt bjuder in till den målgruppen. Medans skulle vi stå upp ett lågprisskepp där, så kanske inte det hade varit lika attraktivt.
Mm.
Alltså att möta den målgrupp som jag faktiskt vill sälja till. Vad är det de attraheras av? Sen är vi i en tid nu, just nu, där liksom konjunkturen svänger, får alla lite så panik, för nu har det blivit mer servicehandel och vi har gjort en ganska trivsam förflyttning som blivit lite mer mänsklig under en period, där man liksom vill, ja men, ge mer upplevelse till kunden och kunden efterfrågar. Men så får vi lite panik och så, nu ska allting vara låg pris igen, för nu är det ju liksom lågkonjunktur. Men även det kommer gå i en cykel, för jag tror att det jag tycker mig se är en spaning i att retail blir mer mänskligt. Alltså att jag som individ har ett större val. Jag kan gå hit och handla, jag ska veckohandla det här. På listan liksom, det ska vara. Ja men jag vill gå hit för jag ska handla de där sköna ostarna och det var lite skärken. Så, ja men nej, det var kaos med familjen, jag beställde på nätet och bara hämtade en kassa liksom. På ett sätt så är det blivit mer mänskligt, tänker jag.
Mm.
Jag vill träffa folk och prata med någon i kassan, eller jag gillar människor men inte folk, så jag checkar ut själv. Och det här tycker jag är lite spännande. När de här liksom möts, då blir det mer sunt. Jag tror egentligen inte att kunden och människan har efterfrågat big box utanför stan med låg service. Det har liksom blivit det, för att man tänker att ja, men det enda man folk vill ha är ju låg pris. Och sen och så förändras ju hela retail, och så förändras ja, men restaurangbranscher och alltihopa liksom.
Men vad är det någon som ni känner så här, att ni är bäst på? Du säger att restaurangen börjar komma mer och mer. För att det tycker jag är tydligt att restauranger börjar verkligen hitta. Så jag tycker att det har varit så många år, men jag tycker att det eskalerat nu med stilar och hur det ska vara. Och,
man kommer in och tänker ofta
precis,
så här,
wow. Och sen är det olika delar också. Så här, men här har vi takeaway-grejen och här har vi någonting annat. Alltså man till och med olika namn på de här ställena liksom. Inne i en och samma restaurang. Att man hittar olika delar. På ena sidan ser det ut som en skolmatsal, för att det ska vara lite snabbare och lite mer feeling. Och på andra sidan så är det Chesterfield-fotöljer. Liksom.
Precis som du säger, det här har ju kommit liksom de senaste åren. Liksom, där man då behöver förvalta det varumärket. Innan kunde det vara en lokal aktör som gör någonting bra. Nu börjar det också konceptualiseras och säga att ja, vänta, det här funkade i Örebro. Ja, men, ska vi inte testa det i Eskilstuna? Ja, men, det funkar alla de här städerna. Ska vi inte gå över gränsen till Norge? Och det är klart att våran vana är ju att förvalta varumärken. Det är ju det vi är allra bäst på. Att ja, men, vi går in med det här varumärket, vi jobbar med det här varumärket oavsett vad den är i. Sen förändras sortiment och utbud, och vi hjälper dem att vara med i den förändringsresan.
Typ det är ett häftigt, för det blir liksom lite grann som en, ni är också lite reklambyrå kan man säga, eller PR, vad ska man säga? Alltså,
ja.
Om vi nu pratar Clas Ohlson då,
ja.
Med turkosa färgerna och allt. Ja. Men
är ni och då jobbar med... vi tillsammans med dem, för det är liksom, vi ser oss inte som, om man tänker som en byrå som pitchar utifrån och sen så köper du ett koncept av oss och så säger vi så här, hej, varsågod, du har ditt koncept här. Har du faktura på 500 000 och så... Lycka till grabbar. Utan vi går ju hand i hand. Så många av våra kunder har vi haft i 10 år plus. Alltså, eller 20 år. Där man då utvecklas tillsammans. Alltså de förändras, vi behöver förändras med deras behov av förändring. Samtidigt kommer det nya kunder in där erfarenheten som byggs under de åren kommer det till liv så att vi kan liksom utveckla dem vidare. Så att, ja, men på mina... Jag har varit här i 17 år snart. Jag tror att det är en handfull kunder som jag har sett lämnat av att de har gått i konkurs eller att det har sålts till någon annan kedja. Annars kommer det till nya, vilket är fantastiskt. Jag har världens bästa jobb.
Det måste vara otroligt roligt också eftersom det är så olika på olika varumärken och olika
ja.
Butiker så att säga.
Ja.
Men det är ändå butiksinredning som är liksom grundordet om vi nu ska liksom... Men ja. Det känns, även om det är... butiksinredning med, vad säger jag, med extra allt.
Och man kan säga att det är kundupplevelse. Alltså det är det som, det är det vi förvaltar. Det är därför det blir mer och mer restaurang idag. Och det är mer och mer kontor. Vi har en stor del där vi gör just det här. I att kunna förvalta och leverera till den typen av miljöer. Där ser vi ju, jag menar det har varit en trend innan pandemin. Där det skulle vara de här ambulerande kontoren och det öppna landskapet. Och så, ja, men det skulle bli fräschare. Efter pandemin så har det kommit en helt annan dialog där jag jobbar hemma väldigt mycket och trivdes bra med det. Där man ställde sig frågan, vad var det som gjorde att jag trivdes så bra? Jo, att jag kunde sätta mig i soffan så här. Att liksom gränsen mellan att faktiskt sitta och jobba vid ett skrivbord och kunna sitta och prata lite i en skönare fåtölj, även om vi pratar jobb. Och det tycker jag är superspännande.
Mm.
Men vi är kanske inte lika... benägna idag att sitta i öppna landskap. För jag har suttit hemma och fått vara i fred när jag jobbar. Och valt när jag ville vara social. Ja, då blev det en kontrast. Så jag tror att här kommer vi se en förflyttning.
Man ska konkurrera med vardagsrummet hemma hos folk.
Ja, lite så.
Skapa de här 6000 kvadratmeter stora vardagsrummen på något sätt. Liksom, hur gör jag?
Nej, men samtidigt så hemma när man sitter och jobbar. Då, många satt ju först då vid köksön. Sen så upprättar man ändå en liten arbetsplats. För jag ville ändå ha där jag satte mig och jobba.
Mm.
Och sen ville jag sätta mig i soffan. Jag kunde sätta mig i soffan och ta ett jobbsamtal. Mm. Men sen gick jag tillbaka och jobbade.
Mm.
Och så tänkte man så här, då kan ju inte kontoret bara vara 6000 kvadratmeter lounge i miljö.
Mm.
Nej, jag vill ju kanske ha ett rum där jag bara, här sitter jag med min dator och gör Excel.
Mm.
Och här sitter vi och snackar. Eller så väljer jag själv liksom.
Men du, nu måste man fråga då. Alltså, det här är ju inom, den övergripande grejen här är ju någon typ av så här reklamgrej. Hur vi får... påverka människors köpmönster om man tänker butik och sådana saker. Och det kan man ju tävla i så här bästa tv-reklamen och bästa tidningsannonsen och sådär. Finns det bästa butiksinredningen? Vinner någon varje år guldstålhyllan?
Absolut. Eller liksom... ja, men det är lite så. Ja,
och hur
det...
vet man, kan du säga så här, jag vet vilka som kan vinna. För det där är, kan du gå in i en butik och känna så här. Här är på pricken. Här är en riktigt jävla bra butiksinredning. Och känna så här, här skulle de behöva ett möte. För det här är, jag förstår inte hur de har tänkt.
Nej,
är det
liksom... och då får man ju liksom, nu är jag ju skadad åt andra hållet. Där jag kanske inte ser riktigt, alltså jag ser ju butiksinredning. Men snarare att det här är en riktigt bra butik. Alltså här håller helheten ihop.
Mm.
Alltså här återspeglar den här sköna poddvinylbutiken Charlie Mattias.
Mm.
Det är liksom, det här kommer flyga.
Mm.
Alltså de som gillar det här, de som gillar dem kommer gilla det här. För det här är verkligen deras varumärke i en box liksom. Så det behöver ju inte alltid vara liksom att det är det flashigaste eller krispigaste.
Mm.
Det kan ju vara tvärtom, att man helt missar tåget. Liksom.
Men kan ni ge ett exempel? Är det någon som, antingen ni har jobbat med eller sett någon annan som har liksom gjort en förändring från det var inte så jävla tydligt till att du känner så här, lite ståpäls liksom, fan, här.
Ja, men det,
du skulle och jag ta tror mig att det... på studiebesök och peka och visa, här är bra. Vad är det som är bra då?
Liksom? Ja, men jag skulle säga att alltså, Elgiganten i Norden är bra.
Mm-hmm.
Det är nog Europas bästa elektronikbutiker. Fastän vi inte förstår... Alltså det gick från en bransch där det var liksom radio på stålhyllor i alla. Och där man bara konkurrerade om pris. där det var liksom, ja, vi behöver inte rabbla upp dem, men det var en rad aktörer och det enda man hade var att man skulle vara billigast. Och så går du in i den idag förhållande till kollegorna de har i branschen, så är det någon helt annan upplevelse. Alltså det är en helt annan närhet till produkterna som lyfts fram och den är. Och när jag kommer ner i Europa eller åker till England så möter jag inte den. Den är fortfarande någonstans kvar i den här big box-segmentet.
Det är lite kallare, lite industriella så att säga.
Och vad är det de har gjort eller ni har gjort då? Vad är det liksom, om du skulle peka på några grejer så här. Om vi hade stått i en butik nu så har jag sagt, kolla här. Här har vi gjort så här, eller här, alltså, vad är, jag vill veta nu trollkarlen får visa tricken från insidan.
Lite, ja,
så
precis. Och det är ju det du kanske då, som du säger, så jag skulle inte se som konsument, eller vad är det stora skillnaden? Det är att förflytta investeringen ifrån, du kommer att se om du ska gå in där, att istället för att lägga massor med pengar på stålryggar så har den lagts på upplevelse i form av inramningar av produkterna, hur de är kommunicerade, hur de är displayade. Alltså man har förflyttat investeringen närmare kunden i att lyfta fram varan och göra miljön attraktiv. Mm. Och det är liksom, jag gillar den för att det är en ganska tråkig bransch. Mm. Alltså där, ja men det är väl bara en, jag ska ha en kaffebryggare.
Mm.
Och det är klart att, att kunna förändra i någonting som är relativt vanligt är spännande. Jag tycker apoteksmarknadens avreglering i Sverige var superspännande. Nu är ju den gammal, men där jobbade vi med två stora aktörer då idag. Sen dess har liksom Apoteket AB var våran i tiotals år. Där det gick ifrån att alla såg likadana ut till att jag faktiskt känner och upplever en differens mellan de här. Det är klart, har jag ett recept jag ska hämta ut det så är det samma, men det finns någon liksom att våga förändras. Det var svårt från början, extremt svårt.
Men då har jag, ja, jag, det förstår jag verkligen. Men en grej som jag inte riktigt vet om jag, eller jag förstår ju varför, men jag kan bli störd ibland när jag springer in på en butik. Vi kan ta vilken som helst, jag hänger inte ut någon. Vi kan ta Biltema som jag...
Hängde du ut någon till slut i alla fall?
Ja, men jo, men jag vill säga varför. Jag har
den sponsen också, shit.
Ja, det, precis, nu har jag sagt då. Nej, men vi kan ta det som ett exempel som jag tycker är ett bra exempel på hur man verkligen har fräschat upp sina butiker från att ha varit så rotigt så att man upplever, jag i alla fall, extremt rotigt och ingen ordning och alltså sådär, till att det nu liksom i de här nya varuhusen är känns fräscht och luftigt och ordning och sådär. Men det jag stör mig på, det är den här vanliga labyrintgrejen. Jag kommer ju inte till kassan.
Den gamla IKEA.
Ja. Man letar efter de här smyggångarna.
Såg han bara skruva sig lite i soffan.
Ja, men jag förstår ju.
Nej, jag gillar dem inte.
Nej, men jag vill ju bara springa. Ibland säger jag, vet ju vad jag ska ha om jag ska springa in på Biltema.
Mm.
Och så springer jag in där och sen så måste jag gå runt. Men sen är det ju så jävligt. Så jag står och skrattar när jag kommer till kassan. För då har jag ju plockat 2-3 saker på vägen som jag inte hade gjort om jag inte hade, om den jävla labyrinten hade varit där.
Vi har faktiskt gjort tester där vi, alltså det fanns en stund när man som kedja då inte vågade förändra sig ur labyrinten, men där vi då mätt innan och efter, om man istället tar hänsyn till vad är det som lockar dig till det, så vikten utav vad du ser i ögonvrån eller när du står här, alltså det är klart att om jag bara tycker att det verkar trist där borta, då kommer jag ju inte gå dit. Mm. Och då kommer jag tycka också att labyrinten är tråkig. Om jag har fritt val, att jag kan gena här till kassan, men det, jag ser ju någonting där som lockar mig och jag ser någonting. Alltså de här, vi kallar för skyltfönstren i butiken.
Mm.
Nu, jag älskar passusar. Jag är uppväxt, min pappa var jobbande som reklamare för och gjorde skyltfönster. I Norrland, då var det sån här julskyltningen. Då gick man på julskyltningen. Då tittar man bara i skyltfönstren.
Mm.
Och det lockade människor ut liksom, för att se nu det här nyss kommer. Idag har ju skyltfönstret förflyttats in i butiken. Där jag står här och jag ska köpa batterier eller en sladd på Biltema, ofta tidigt. Ja, men vad får det ju inte gena? Det är ju någonting som verkar ändå lite spännande där borta, och där borta, och där borta. Och det, där
ja, att, det är ingen slump att fritid är på ett ställe och bilgrejerna på ett annat.
Eller och det är det jag menar med att om vi tar hänsyn till ett mänskligt beteende, då behöver vi inte tvinga folk att gå i en fast cirkel. För människor kommer bete sig relativt lika ändå. Att ja, men om det är fräscht, någonting lockar mig dit, så kommer jag gå dit. För vi är nyfikna varelser. Ja, men det där, alltså det, och det kan vara inte ens någonting jag behövde, men jag gillar båtmotorer. Men det verkar vara där. Jag går förbi och tittar på den. Mm. Och sen kom du därifrån med en vattenslang också. Mm.
Det gör ju jag. Ja. Jag faller för de där labyrinterna ibland.
Och jag brukar, för mig är människan enkel. Alltså jag tror att vi komplicerar det så många gånger. Både i relationer till varandra, men också när vi liksom ska tänka konceptualisering och betyg. Liksom vi har en tendens att liksom försvåra det till någonting det inte är.
Men är ni med, jag förstår, men är ni med också och så här, vi kan hålla oss vid biltema nu då, bara för att det, varför vi ändå var där. Där är ju också som slutbelöning så får man ju den där korven för 5 spänn. Och det där är, noterar jag ju när jag är på biltema, att det är ju liksom, det är så lång kö i deras fika.
Ja. Men tar alltså, du tar väl ingen?
Nej, jag tar ingen varm. Men jag bara säger att fika, det märks att folk är lika mycket där. För de har ju lagt väldigt mycket tid på senaste åren, har jag märkt. Mm. På de nya varuhusen de bygger på, en stor restaurangdel eller stor kafédel. Där folk tycks bara att hänga eller sådär, men alltså det är där det blir kö, alltså, och det är där folket är, för man vill köpa den där slangen för 5 spänn eller vad det nu kostar. Den är i alla fall väldigt billig, har jag noterat.
Och det passar väl den målgruppen.
Ja, exakt. Jag kan inte säga, men skulle ni kunna vara då som butiksinredare, var det som var min, jag skulle komma till skott med, var, kan ni också föreslå butikerna att, vet ni vad, här borde vi avrunda med en billig korv.
Mm. Så, och, det, och vad det är där. Vi har en kund som heter Oko Kyota. Jag menar,
vi får väl nämna varumärken.
Ja, det är fint, det här inte. Nej, men där, ja, men vem ska utveckla maten de ska servera? Det spelar ingen roll att vi gör det jättefint. Där vi hjälper dem med loungeyt och lite annat. Och gör det, alltså, ja, men vem ska göra maten? Ja, men, så jag kom här på förmiddagen. Vi har öppnat ett studio, Johansson Bergvall, där vi utvecklar mat. Alltså vad är det som ska serveras? Igår satt de med många ICA-handlare där och utvecklade kanelbullar. Alltså hur kan vi göra take på bullar? Alltså där, ja men, i ICA, där är det inte 5 kronors korven. Men däremot behöver kunna servera en schysst lunch eller bra käk. Lite olika på vart de är någonstans. Eller kanske den ligger precis vid en tunnelbana där det ska vara någon snabbkäk som jag kan plocka med. De har en enorm genomströmning av folk. Hur kan vi serva det folket ännu bättre? Ja, men, och vem utvecklar den maten? Ja, men det är klart krögaren, som vi känner den. Liksom, ja, men det är en stjärnkrögare som ska öppna en ny krog. Han utvecklar sin mat själv.
Mm.
Men vem utvecklar den åt de här? Och då såg jag, men här finns det ett hål. Ska vi kunna vara en helhetspartner som vi är inom alla andra segment? Ja, men då måste vi också kunna serva med det. Och då blev det här Foodlabbet i Stockholm.
Mm. Så ni har en liten
korvstudio.
En korvstudio eller vad man säger, en matstudio.
En matstudio som då liksom som kompletterar.
Där ni anställde egna kockar, så att säga.
Ja. Fantastiska matutvecklare, bland annat David och Mats. David som öppnade fika i New York är ju en av våra som jobbar där med att hjälpa då varumärkeskedja att utveckla matupplevelser kopplat
till. Men får man börja, när börjar med korv på Clas Ohlson då?
Ja, det får vi se. Jag vet inte om
det är rätt. Tunaklämma kommer att börja med.
Tunaklämma, det kan du veta. Det går alltid hem på Scandic.
Ja, tunaklämma.
Jag kunde inte bo där ute och köpa en, vi säger tuna, men det är alltså en tuna, en tonfisk. Ja. En tonfiskklämma.
Ja, det var din standardgrej innan, innan vi gick upp. Vänta, jag måste ha en tunaklämma också.
Det kunde nästan avgöra vilket hotell jag skulle bo på.
Ja, om det fanns en
då visar du hur viktig mat.
Ja,
hur är det med andra grejer? Liksom så här, för några år sedan så viskades det mycket om att doft var en stor grej och liksom musik har vi väl alla noterat att det är butiker och olika och så där. Musik kanske är till och med tydligare ibland att se en butiksinredning. Men hur är det med doft? Är det liksom en sån nonsensgrej eller är det liksom grej att ni håller?
Ja.
Har du något så här doftinstitut i Schweiz som sitter och plockar fram hur luktar Biltema jämfört med hur luktar Clas Ohlson?
Nej men doften är ju viktig. Sen behöver den ju vara relevant mot den, liksom, likadant där förhållande till en målgrupp. Men det är ju inte för inte liksom att matbutiken har bagerit i butiken. Det är inte bara för att de ska baka det. Alltså det, doften utav det sätter igång en himla massa magkänslor hos dig.
Men som, kör ni ut lite diesel i hörnorna på Biltema då för att det ska lukta lite?
Ja, jag tror att nu Biltema har inte visat, men jag skulle nog snarare säga att de har gått bort ifrån diesel till att vara mer liksom, lite mer homogent. Sen kanske det inte är relevant för alla att ha doften. Alltså den triggar inte, men musiken är till exempel en sån som bryter tystnaden. Gör att jag trivs bättre i ett rum. Att jag inte behöver känna att jag går in i ett bibliotek och men det skramlar lite i galgarna. Så det är klart att det är en otroligt trist grej för musiker. För det är liksom, där är liksom musikens syfte i att bryta tystnaden. Kanske ge en viss känsla. Men det är någon form av elevator music på
dop, ni har liksom spellistor till om det är så.
Ja, och där jobbar vi med partner. Jag hade en idé, alltså vi är ju ett entreprenört bolag där man säger vi ska allt själva, men det är klart att utveckla spellistor är inte våran starkaste sida, så då jobbar vi med partner. Så då jobbar vi säljer mycket högtalare och sen så har de någon partner som jobbar med innehållet i spellistan. Men den är ju ofta väldigt specifik för den här varumärket.
Men vad kul, ni är ju verkligen ett helt fullserviceföretag. Yeah.
Ja, tanken är, alltså, det har alltid varit att fylla kundens behov. Eller det är min drivkraft. Alltså att se ett behov och fylla det. Det är klart, det kommer från konfektion och då skulle det lösa. Sen förändras våra kunders behov och vi måste förändras med det liksom. Ja, men, ska vi göra en rullbandskassa nu eller en utgångskassa där jag checkar ut själv? Vad är mest rimligt att vara bäst på idag? Och det är klart, då måste vi vara där. Just nu, alltså, precis där vi är nu, den stora samtalsämnet med nästan alla våra kunder de sista liksom, 5 månader, det är hur är vi en bra partner för dem för att göra liksom, etableringarna billigare, för de har mindre i sin kassa och tjänar mindre pengar, men de måste fortfarande ligga i framkant. Ja, men hur kan vi göra det så kostnadseffektivt som möjligt utan att kannibalisera på upplevelsen? Ja, då måste vi vara bra på det. Och jag älskar det. Så det, idag har vi liksom allt från grafiker som sitter och gör grafik och en som sitter bara och gör webbshoppar till matutvecklare och montörer och liksom hela.
Skithäftigt. Men går det bra för er?
Alltså det går bra för oss när det går bra för våra kunder.
Men jag tänker rent ekonomiskt. Vad har ni för resultat liksom på bolaget?
Nej, men för oss har ju resan varit att växa med kundernas behov. Idag omsätter vi 500 miljoner i Norden. Vi gör inga katiga resultat. Det gör inte våra kunder heller. Vi lever på 5-6% på sista raden. Utan det är långsiktigheten som är våran styrka. I att finnas.
Men vad skulle du då? Man får ändå säga att du är en framgångsrik företagare tillsammans med delägarna och grundaren, är han kvar?
Han är kvar som, inte som operativ i bolaget, men han finns kvar.
Han har lite
som
åsikter ibland lite
som
bra,
en av minoritetsägarna.
Just det. Men vad skulle du säga hans då som företagare, om man ska starta ett företag, jag förstår att det är väldigt specifikt för varje bransch, men om du ändå skulle ge någon så här topp 3 tips då till någon som vill starta ett företag. Vad är viktigt liksom att tänka på, tycker du? Var naiv.
Ja, men tro på din idé och gå mot det målet. Jag tror att det är allt för många goda idéer som faller på andras klokskap om att det inte går. Om man brinner för någonting så kommer man hitta vägen till att lyckas. Jag är en urbota optimist och skulle man inte bara köra ibland så skulle det inte ha blivit något. Och det är klart att man har ju också i det kört väldigt mycket fel. Jag undervärderar ständigt risk och det som kan gå fel. Och jag kan säga att jag alltid undervärderat kapitalbehovet utav tillväxt. Men hade jag värderat det så kanske inte hade vågat. Så att jag tror att naiviteten i att faktiskt ha en passion och se att ja, men om inte jag gör det, vem gör det då? Liksom? Det krävs för att lyckas som företagare. Jag menar, idag har vi liksom 2 typer av företag. Bolagen som byggs för att göra en exit snabbt. Det ska liksom blåsas upp. Vi gör förlust under 10 år eller 5 år för att nå någonting. Eller de här genuina. Och det är lite lätt att de blir exemplen. Att du växer snabbt. Jag tror att de bolag vi kommer se komma efter den här krisen är mer också mänskliga. Det kommer från hårt jobb. Där man liksom, jag såg ett behov. Jag lovade Mattias att fylla det behovet. Och sen måste jag försöka hitta ett sätt att ha några kronor kvar på det. Och ofta så innebär det löftet lite mer jobb än vad jag hade trott. Men annars hade det inte blivit någonting. Och sen är det liksom att gå vidare den i att säga att ja, men jag ser behov, fyller behov och löser det. Sen behöver man ju ha en idé om vilken position jag ska ha på den här marknaden. Vad är det vi ska göra liksom? Det är ju det här vi ska hålla på med. Vi säljer ju inte mjölk. Det är ändå den här kundupplevelsen som vi tror att vi är bra på och därför också bygger kompetens kring. Liksom. Mm. Så det är, ja. Nej, men så.
Ja, spännande. Ja, spännande. Vi ska bli intressant att fortsätta följa den här resan. Ja. Men apropå det, en avslutande fråga. Om vi hade träffats här om 2 år igen,
ja,
vad tror du vi hade pratat om då? Vad är det som kommer hända de kommande 2 åren? Vad kommer vi se i butiker? Vi har pratat om, liksom tidigare har man pratat om butiksdöden och galleriadöden och att det ska bli mer showrooms. Och, liksom så här, vad ser du i spåkulan de kommande 2 åren? Vad kommer jag märka när jag går på Ica eller går på Clas Ohlson eller sådana saker?
Ja, först och främst, oj, det dog inte. Mm. Men det börjar väl redan ha upptäckt. Mm. Nej, men det är en ökad närhet och servicegrad. Alltså där den här det mänskliga valet, att du ökar det här valet utav det jag kan göra själv eller där jag kan få service. Jag tror att vi kommer efterfråga mer och mer service parallellt med större tillgänglighet, alltså där gränserna suddas ut liksom. Och jag tror att du kommer se mer utav upplevelse i restaurang och butik, även om du inte lägger märke till det.
Mm. Och ni har inte märkt då, sista frågan, ni har inte märkt det här med all näthandel och så, att ni har mindre att göra, butikerna blir kvar liksom?
Jo, det är klart att vi märker utav det på sätt och vis, för det måste förändras i hur butikerna är, men man kan säga att våran drivkraft är ju förändring och att förändras med den förändringen. Mm. Så det är klart att det innebär ju att vissa aktörer eller butiker inte längre har ett existensberättigande och då måste stänga ner. Men i det uppstår ju någonting annat. Så det, jag är inte så rädd. För, jag gillar ju förändring.
Det är för ni också börjar göra hemsidor och webbkoppar. Mm.
Ja, jag gillar ju förändring. Det är bara så.
Härligt. Ja. Erik Agerius, det har varit en ära. Bolaget heter 1993.
1993.
Ja, och verkligen grattis till alla framgångar.
Tack.
Podplay.